Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Jättelänge så trodde jag att det var upp till någon annan än mig. Att det var någon regissör som skulle förlösa mig eller någon som skulle säga så här: dig har jag hört när du var tecknad Myra för en huvudroll. Och det är alltid så där att det är först när man tar tag i kvasten och sopar sin egen gång som det börjar hända saker.
Värvet. 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 Värvet.
Värvet. Värvet.
Från att ha gått ut gymnasiet med väldigt låga betyg till att bli vinnare i På spåret. Kanske är det den vinnarmentaliteten som bäst definierar veckans gäst, författaren och skådespelaren Martina Haag. För när hon trots otaliga telefonsamtal till regissörer ändå aldrig fick några skådesjobb, så satt hon sig vid datorn, skrev en roman och sen ett filmmanus på den boken och såg till att själv få spela huvudrollen i filmen. Och trots att hon aldrig hade gjort något liknande tidigare, så debuterade hon 39 år gammal som skribent och har sedan dess skrivit flera böcker. Inte minst den uppmärksammade och prisbelönta romanen Det är något som inte stämmer, om Petra och Anders som går igenom en smärtsam skilsmässa. Just det här var ju något som Martina själv genomgick från sin före detta man Erik Haag, och hur det påverkade hennes litteratur, det ska vi prata om så småningom i den här intervjun. Jag ska också säga att vi nämner hennes syster Bea Usma. Hon är fantastiskt cool och var gäst i Värvet avsnitt 91. Här är då avsnitt 256 med Martina Haag. Det produceras av David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Mitt namn är Kristoffer Triumf. Nu rullar vi. Varsågoda. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag var hungrig, men nu fick jag en banan, så nu känns det jättebra.
Du har alltså ägnat det som lunchtiden åt att träna?
Mm.
På gym?
Ja.
Ja. Hur går det med löpningen?
Just nu går det halvbra. Jag skulle springa Loch Ness maraton. Och då måste man springa ganska mycket precis innan, så att du bygger upp liksom allting. Och så fick jag ett filmjobb, och så filmade och tänkte, nu måste jag börja träna för att snart ska vi åka. Och när jag satt på planet till Skottland, så tänkte jag, skulle nog ha tränat. Men så tänkte jag, jag tar det på vilja. Jag har ju sprungit så många maraton förut, så att jag tänkte att jag kunde bara envisa mig igenom det där loppet. Och det gjorde jag, fast det får man betala efteråt.
Okay.
Så jag gjorde lätt knä, liksom, så jag håller på med det mycket.
Ja, du har någon slags rehabträning?
Mm.
Men okej, okay, så att du har på riktigt gått sönder?
Jag vet inte hur spännande det här är, men ja, det är någonting som heter menisken i knät som har fått en spricka. Och då, istället för att operera sånt, så kan du bygga upp musklerna runt omkring så att de är så här, okej, okay, vi tar det här jobbet istället.
Mm.
Och så gör jag.
Och det är det du håller på med?
Mm. Och så lite vanlig träning också.
Hur ser dina dagar ut just nu då? Vi har slutet av november.
Jag har väldigt intensiva dagar som består av, just nu så är det ju mycket bok. Alltså det är, jag åker som någon slags gårdfarihandlare och håller föreläsningar. Senast igår så var jag i Kungsängen, imorgon ska jag till Katrineholm. Jag har varit i någon Värmlandsturné, en Skåneturné. Och sen så nu så börjar signeringarna inför julförsäljningen. Så att det är mycket att man åker sådär på mörka landsvägar och tänker, vad fan kan det här biblioteket ligga någonstans liksom.
Men med kokboken nu så?
Ja, fast väldigt mycket med min roman också.
Ah, okay.
Det är något som inte stämmer. Den rullar på fast den är ett år gammal nu, så
ah, wow.
Vill folk fortfarande när man ska komma och prata sådär.
Jag förstår.
Alltså det är 53% bokturné, 20% jag vet inte. Nej, men alltså jag håller på och skriver på två nya grejer också. Och sen så det är massa såna här grejer, man ska sitta och göra så roliga värvet saker och sådär, så att det är blandat liksom.
Det är värvet hela tiden.
Ja, ja. På olika sätt. Mm.
Men berätta, hur ser det ut när du åker ut och pratar om romanen?
Mm. Nej, men som igår, då åkte jag till Kungsängen. Och då var det på Kulturhuset där. Det var väl kanske 120 pers. Och så då kom jag in och så pratade jag. Och så är det ganska roligt. Man får skratta mycket sådär. Och då blir jag rolig när folk skrattar. Och sen håller jag på och kanske pratar i 50 minuter. Och sen efteråt så är det mycket sådär. De vill köpa signerade böcker och ta selfies. Och komma och berätta någonting om sig själva och sådär. Så att det tar väl kanske 1,5 timme totalt.
Mm.
Och det är många som drar sig för att hålla på. Så här, särskilt när det är utanför storstan liksom. Men jag tycker på något vis att ska man vara författare så ingår det i ens jobb. Och om man tycker att det är viktigt med bibliotek och att det ska finnas bokhandlare ute i småstäder, då liksom tycker jag att det är en del av mitt jobb. Det kanske inte är det som är så jättelukrativt, men att Jag tycker det är snorkigt att bara sitta hemma i Stockholm och tycka att nej, men de får klara sig själva. Liksom. Så jag håller på lite sådär. Men så tycker jag också att det är kul.
Mm. Men vad säger du då?
Det är lite olika. Man kan också, det beror på vad det är för medelålder och vad liksom, man kan känna lite. Jag har gjort 1000 sådana här föreläsningar. Så att nu vet jag ungefär, aha, det här är de här. De vill höra jättemycket om löpning eller du vet så. Men jag pratar liksom om författarskapet och hur det kommer sig att jag står där framme och pratar liksom, vägen dit.
Mm.
Ungefär det jag tänker vi kommer göra här. Mm. Fast lite mer okontrollerat.
Ja, jag fattar. Men då är det liksom som att 53% av din tid upptas av olika sorters föreläsningar.
Ja.
Det är väldigt lukrativt, jag har förstått.
Nej, inte jag. För jag är sån där Robin Hood fakturerare. Jag tänker så här, ja, men är det så stora företag, då jäklar, då ska de punga ut. Men är det små bibliotek ute i landet, de har ju nästan inga pengar alls. Och grejen är att jag får liksom inte så mycket företagsgig, utan jag sitter mest på olika biblioteksgrejer. Så att det, jag tror att jag, alltså i vanliga fall, om man tar så här, någon höjdare, så här, människa som är jättebra på föreläsning, de kan ju få typ 100 000. Jag får 12 000 eller 6 000, så det är liksom på faktura. Och då kanske du måste sova i Örebro eller någonting också. Så att det är inte liksom riktigt för pengarna. Men jag tycker att det sitter ihop med...
Men jagar du ihop 10-12 000 kronors föreläsningar på en månad, då är det ju ändå ganska mycket pengar.
Ja, ja, absolut.
Tänker jag.
Men det är inte, om du gör 10-100 000 kronors föreläsningar, då är det ju mycket mer.
Ja, det är sant. Alexander Bard kanske... Ja.
Ja, men du ser, det liksom är... Men det beror också på vad man ska med sin föreläsning till. Jag tänker att det är bra för böckerna att jag åker ut och pratar och sådär. Så att det...
Mm.
Och någon sitter säkert och tänker, åh gud vad, hon kan ju ta mycket mer betalt om hon sätter hårt mot hårt och sådär. Men jag tycker inte om att göra det i det här läget.
Men du har någon som gör det åt dig lite, eller?
Nej, jag har väl när de ringer ibland till piratförlaget och frågar sig, hej, kan Martina komma? Och då säger de så, ja, det kostar 10 000 kronor. Du vet så.
Mm.
Men jag är ingen sån där som aktivt ringer och fixar gig. Liksom.
Okej. Okay. Mm. Inte tala forum och så här.
Nej, ja. Nej, de har inte ringt mig på 10 år. Jag tror att de är...
Du, det här är en fråga som kommer och går, men som jag tycker är härlig.
Mm.
Så ställer den. Hur svarar du på frågan, vem är du?
Jag är mamma, författare, en extra rolig kompis, storasyster, dotter. Ja.
Inte skådespelare?
Jo, fast det känns så larvigt. Liksom. De enda rollerna jag får, det är de som jag har ordnat i mig själv. Eller i och för sig, jag fick faktiskt en jättefin roll nu i 30 grader i februari. Som jag inte hade behövt att skriva till mig själv. Men annars så är det liksom, det är mest det som jag fixar själv som jag får. Skådis.
Okej. Okay. Mm. Så här, om vi tar det lite tillbaka till början.
Mm.
Du växte upp på Lidingö.
Mm. Obs i höghus.
Ja, det är okej. Okay. Och hur var det?
Det var mycket bra grogrund för en författare. På Lidingö så var det ju väldigt många som hade egna ponnisar och swimmingpooler och sådär. Och det hade ju inte vi. Och en av mina starkaste drivkrafter tror jag är grunden till där, avundsjukan som är liksom någon slags som jag ska visa dem, du vet så. Så att ja, jag tänker att om jag också hade haft en egen ponny och sådär, då tror inte jag, jag tror att det var jättebra i efterskott för mig att växa upp på Lidingö fast utan stålar.
Mm, på fel sida vägen så att säga.
Ja.
Du tillhör ju den här ganska starka skaran med så här mediala ester.
Ja.
Jag hörde ditt 4 år gamla sommarprat nu. Mm. Pratade du lite om...
Estland.
Ja, precis. Och att du liksom i princip har glömt... Eller du har ganska dålig koll på det. Jag tänkte vi ska prata om det. Men ni är ju några Osma, Lokko, Lok. Vad förenar
er? Fast jag undrar, jag tror att det bara råkar vara så... Alltså jag och min syster... Och sen är det 2 killar till. Man skulle inte kunna säga så här, den här mediegänget av italienare, så kan du säkert hitta så här.
Nej, det finns bara Paolo.
Tänker du att det är så här?
Det finns bara Paolo.
Nej, men du har väl kanske inte Johanna Westman lite italiensk också?
Ingift.
Jaha. Ja, men det kanske är en estnisk maffia som håller på att ta över dem massmedialt. Men jag tycker inte att vi är så jättemånga att man kan tycka att det är som en trend.
Nej, fast ni är några stycken. Och nu tror jag dessutom att jag glömde några. Men jag har en
Lena Endre, va?
Kanske.
Ulo Masing. En gammal radiogubbe.
Okej. Nej, men jag har en teori. När jag var på Christian Loks 50-årsfest så pratades det väldigt mycket om liksom hur stora förväntningar släkten hade på honom att, liksom, att det skulle, han skulle utbilda sig till något fint och så här. Vilket ju kanske är inte just ett estniskt fenomen utan kanske någonting där man har lämnat någonting och ska bygga upp. Då tycker man att det är viktigt. Liksom. Men jag tänker mig också, och det kanske skulle kunna stämma in även på dig och din syrra. Liksom. Nej?
Att vi skulle ha så höga förväntningar på oss?
Ja.
Nej.
Nej.
Nej, alltså jag tänker att vi hade någon... Vår mamma alltid varit så här att vad man än har gjort, hon var så här, nej men, har du gjort den här koppen? Det är den finaste koppen, den ska upp på hyllan, du vet så. Inte så här... Jag hade nog väntat mig en snyggare kopp här. Liksom. Utan hon har ju varit väldigt bejakande. Men
det estniska kommer... För din mamma är inte estnisk.
Nej, min pappa var ju est. Mm. Och, men aldrig
tyckte att han också att din kopp var finast?
Ja, fast inte som mamma. För mamma var ju så där. För jag sa till Bea någon gång. Gud, man, kolla, du gör så här. Så bara trycker jag ihop lite papper. Så jag, mamma, titta ett får. Hon bara, nej, vilket fint får. Så hon har alltid varit så jättepeppande. Men jag tror inte att... Vet du, ja, det kanske är något för en del att man har jättehöga förväntningar på den nya generationen i det nya landet. Men det har inte jag alls känt mig liksom, varken tyngd eller påverkad av.
Mm. Bea var ju här. Jo, men som jag minns det så liksom, hon berättade... Var det du som drog in henne i lite skit? Eller var det vice versa?
Nej, ja, det var nog...
Det var du som var den stökiga, va?
Ja, jag var den stökiga. Hon var ju den lite mer ordningsamma. Jag var rätt bråkig i skolan och sådär. Det kan man inte tro nu. Nej, men...
Jo, det kan man.
Ja.
Ja.
Liksom, någonstans där... fyran, femman, när man börjar fatta att det är skillnad på vi som åker bort på sportlovet och vi som har föräldrar som jobbar på sportlovet. Du vet, det är svårt att... För det var inte så många liksom, höghusungar i min klass. De flesta var rätt sådär. Jag kom hem och var jättekonstigt bruna mitt i vintern efter något lov och sådär. Så att jag hittade inte riktigt min plats i det där. Och hela tiden inte ha råd och inte ha liksom, de här fränaste grejerna. Och... Så att jag blev jättebråkig och störig. Liksom, för det kunde de inte komma åt mig på. För de var bara sådär, jag kunde skrämma dem istället på något vis.
Mm.
Så att jag gick ut nian med 0 och 7 i snitt. Det var inte så mycket. Då fick jag gå om. Gick ut med 1 och 7. Så, inte så att jag liksom lutade mig tillbaka på mina avgångsbetyg.
Gjorde du aldrig gymnasiet?
Jo, eller jag gick på Kalle Flygare teaterskola. Och så gick jag på scenstudion och på Kulturama. Och jag var på väldigt mycket med massa olika såna teatergrejer. Liksom. Det var inte riktigt gymnasium, men... Jag kom på ganska snabbt att det var skådis som jag ville bli.
Mm. För att när jag läste på om dig nu, och det visste inte jag, men det var ju liksom, det stod någonting om att du hade gjort ditt första gig.
Jaha, det där de tagit från min föreläsning, tror jag, att jag säger att jag gjorde mitt första jobb som banan. Men det var ju inte ett jobb, det var liksom första dagen på, när jag kom på att jag ville bli skådis eller filmstjärna som jag trodde att det hette.
Mm.
Då satte mamma mig i en teaterskola på Lidingö där som heter Saga Teater, som var ungefär som vår teater. Så. Och då kom jag in mitt i terminen och de andra hade gått där förut så att alla de andra tjejerna kände varandra. Så jag var lite så här ny och lite blyg och mamma fick inte följa med in. Och så kom jag så en stor jättetant som pratade väldigt starkt. Och så säger hon så här till mig, så här, nu ska vi fantisera! Och jag tänker, när man är så här liten... Så vill man ju alltid svara rätt. Alltså att man ska passa in. För alla de andra, de var så liksom household i det här. Så då så säger hon så här till mig. Vad är du? Och jag tänker, vad sjutton kan vara rätt att svara här nu? Så jag tittar mig omkring. Och de andra tjejerna, de bara står så här jättelugna. Och så säger tanten så där. Jag är en potatis. Vad är du? Och jag tänker, vad sjutton kan passa med potatis? Så då säger jag att jag är en banan. Mm-hmm, säger hon. Och så säger nästa flicka så här. Jag är en elva med jättelångt guldhår. Och så säger nästa, jag är en ängel med vingar som skimrar. Och så säger nästa så här, jag kan fly. Och då jag säger, ursäkta, jag tror inte att jag vill vara banan. Hon bara, du har gjort ditt val. Och så gick vi upp på vinden och fick man klä ut sig. Och det var så här jättefina utklädningskläder och glitter och så här jättefint. Och jag fick ha en gul regnrock för jag var banan. Så då gick jag aldrig mer dit.
Okay.
Tänkte jag skiter i det här med teater.
Aha, all right. Ja. Den illusionen jag fick om att du hela tiden visste vart du skulle.
Det men jag visste ju först där när jag var 7-8 år. Och sen så är det ett glapp emellan liksom, tills jag är 16-17 någonting. När det börjar liksom ta fart igen. Mm. Det där att jag vill hålla på med teater.
Mm. Kan du beskriva vad du lockades av?
Det där att det är som att få leka och gå in jättemycket i sig själv och ändå liksom få någon slags direkt respons i form av applåder. Det är, liksom, det är lite samma som när du skriver böcker. Jag skulle förklara för min unge så här. Och då sa jag, det är precis som man leker så här. Barbie och Ken. Och så är Ken jättearg och Barbie säger, gå inte Ken. Det är precis så jag håller på fastän jag får betalt. Så det är liksom det där fantasi. Jag tycker att det jag tycker om det.
Mm. Fast det där är ju intressant om den där applåden spelar någon roll. Då tänker jag alltid med folk som håller på att skriva böcker att det är så jävla krångligt sätt.
Det är väldigt långt till applåderna.
Exakt.
Man håller på i flera år.
Ja.
Men det är inte bara det som styr. Det där är ju olika i olika faser i livet var man är någonstans. Nu är inte jag så att jag bara jag måste få applåder liksom, utan
nej, och sen kan man ju sprida, man kan göra olika saker uppenbarligen och få applåder på olika, i olika hastighet.
Ja, precis. Men nu är det ju väldigt mycket så där att jag får att folk stoppar mig på gatan och säger att de har läst min bok.
Mm.
Och det är liksom en jättemysig form av applåder.
Mm. Mm. Alltså då när du började med Kalle Flyger och allt det där, liksom, var det rätt?
Alltså det var inte så jättebra skola. Jag skulle ju liksom, min högsta dröm var att komma in på scenskolan som liksom, då hette, eller nu heter den teaterhögskolan. Fast jag kom liksom aldrig in. Jag sökte flera gånger men det var så där du vet, när man vill någonting för mycket och det står så himla mycket på spel så när man väl kommer in och ska säga hej så pratar man i falsett och sen blir det bara värre och värre. Så att jag höll på att kämpa i massa år som ganska dålig karriärskådis. Alltså jag hade ju jobb. Men väldigt mycket sånt där som är nästan skådis. Alltså det är så här, reklamradio eller tecknade filmer. Man är någon nervös myra som inte vågar åka ballong eller sådär. Så att det finns ju också något, du vet när du är 25 och arbetslös skådis. Det finns liksom som ett romantiskt skimmer i det här. Vi var tre tjejer som bodde tillsammans i en etta på Söder och alla ville liksom bli skådisar. Och vi hade aldrig några pengar men på något vis hade alltid råd med lite rödvin. Och satt man upp hela natten och pratade så här Shakespeare och Strindberg och hade drömmar sådär. Och sen så går det några år och de där tjejerna flyttar ut och man bor kvar i den där ettan. Och man har fortfarande liksom inte kommit så mycket längre. Det är fortfarande de jäkla tecknade filmerna. Eller. Så, men jag hade den där drömmen om att jag att det skulle bli det Helena Bergström genombrottet. Och jättelänge så trodde jag att det var upp till någon annan än mig. Att det var någon regissör som skulle förlösa mig eller någon som skulle säga så här: dig har jag hört när du var tecknad myra för en huvudroll. Och det är alltid så där att det är först när man tar tag i kvasten och sopar sin egen gång som det börjar hända saker. Så att det var många år som jag bara gick och hoppades och väntade och så här skrev brev till olika alltså, teatrar och ringde till Kjell Sundvall och tjatade på att få spela något i Beck och vet, sådär. Så att det var ju liksom först när jag lite mer var så här, struntade i det här. Det var ju då som jag kom på en metod som man ingen syoskonsulent på jorden kan lista ut i förskott liksom, hur man får spela huvudroller.
Att man skriver själv?
Alltså, jag höll ju på och sökte massa teaterjobb och sådär. Jag ska inte överdriva, men jag tror att jag ringde till Kjell Sundvall kanske åtminstone 23 gånger. Mm. Så här, och det konstiga är att varje gång jag ringer så sitter han och äter. Jag tror att det är så krigslist. Och så säger man så här, hej, jag såg i tidningen så att ni ska göra Beck 13, eller vad är de uppe i nu, 50. Har ni några tjejroller? Då måste jag ansvara ja. Liksom. Och Men han sa, jag sitter och käkar, jag kan inte prata mer. Och då kan du ju fråga dig hur många Beck-filmer du har sett mig i. 0,0. Det går så här halvbra för mig att tjata med till roller.
Vilket lustigt nog sammanfaller med antalet Beck-filmer jag har sett, tror jag.
Jaha, ja. Ja, men då så. Ja. Ja, men alltså jag har inte fått en. Och det där liksom är ju en del av skådisbiten när man är okänd, att man måste ordna sina roller jättemycket själv. Och det är ju som en självförtroende nedbrytande period, för att om du då Kjell Sundvall inte vill ge något, så ska du ringa till någon annan och så får du inte något svar där och så, du vet, så. Och så närmar sig så här stämplingsdagarnas slut, så att, men då så Jonna Berg, vet du det, hon frågade mig, hon var chefredaktör för en tidning som heter Cosmopolitan, och då frågade hon så här, om inte jag ville skriva en gästkrönika, och jag var så, nej men alltså jag har 0,7 i snitt, jag kan inte skriva. Och hon bara, jo men det tror jag, du pratar roligt, du formulerar det kul, så du borde kunna skriva lite kul. Och jag var så, nej men gud, vad ska jag skriva, jag kan ju ingenting. Hon bara, jo men någonting kan du väl. Jag bara, nej men faktiskt jag kan liksom inte någonting om någonting. Och då sa hon, men skriv om det då. Och jag bara, ska jag skriva en krönika som säger, hej jag är dum i huvudet. Hon bara, ja men det låter väl kul. Så då skrev jag min första krönika. Mm. Som heter, jag har ingen allmänningsbildning. Mm. Och den handlar just om det här att man går runt och känner att man inte liksom hänger med riktigt när folk pratar och sådär.
Det kan man relatera till.
Eller ja, nej men just det där, för att det är en sak att vara så 20 och vara lite halvblåst, men att vara 30, det är så jäkla jobbigt. För man, jag känner så här, du vet, man sitter på så här parmiddagar och inte riktigt fattar vad vi ska göra om. Vad skämtar de om nu? Och så sitter man och så här, låtsas skrattar istället för man inte vill verka dum. Så, där. Så att någon säger sådär, ja men det var som under Tet-offensiven. Och jag bara, ja. Och inte vet, jag kommer inte ihåg, jag vet att det är någonting österut tror jag. Du vet sådär. Och jag fick ju till slut panik för att jag kände mig så himla korkad. Så jag ringde till Komvux. Och så sa jag så här, jag vill gå på precis allt ni har. Och de bara, vad menar du? Jag bara, nej men säg en kurs. De bara, ja vi har matematik. Ja det tar jag. Ja vi har samhälle. Ja det tar jag. Så jag gick precis på allt. Alltså jag läste till och med blomsterpoesi och tog skepparexamen. Fast jag missade på uppskrivningen. Men ändå, att jag liksom bara plugga. Som en jäkla dåre. För att jag inte orkade och hålla på att känna mig så här korkad hela tiden. Och det är så konstigt det där, för att folk är rädda att inte verka perfekta. Men perfekt, vad fan är det? Det är ju astråkigt. Det är, liksom ju, det är ju sprickorna i en annan människa som är intressanta. Så fasaden är ju liksom helt... Och ändå sitter man och försöker liksom verka så här... Och då skrev jag lite om att jag tänkte att man ska försöka vara lite modig och visa sig lite mer så där. Och då var det jättemånga som hörde av sig och ville att jag skulle skriva i deras tidningar också. För tydligen har hela Mediasverige bara sitter och mörkar på att de inte fattar någonting. Mm. Så att då drog någon slags... Alltså jag tänkte först att jag kunde hålla på och ha det här med kröniker. Det kan jag väl ha tills Kjell Sundvall vaknar upp ur koman och greppar luren. Men sen tog ju det över mer och mer, skrivandet.
När ringde Jonna?
Ja, vad kan det vara? Måste det vara 12 år sedan kanske? 13 år sedan?
Ja, men för 12 år sedan kom din första samling med krönikor.
Ja, men då måste det ju vara 14 år sedan. Ja. Nej, men du, jag tror att jag var 39, va? 38, typ.
Okay. Känns det som, alltså, känner du dig som en misslyckad skådespelare?
Jag gjorde det då och ganska länge. Och det var så här, det var jobbigt att vara den i gänget som det var synd om. För att, du vet, när lite, som när folk säger så här, vad kul, hur går det för dig? Har du fått någon huvudroll ännu? Och man ska bara säga, nej men jag var i Finland och gjorde en jättekul reklamfilm för kastruller. Och så slutar de fråga sen för att det blir så här lite synd om en. Och det är jobbigt att vara den som det är synd om. Så att hade jag varit helt arbetslös, då hade jag varit tvungen att hitta något annat. Men när det var så att man fick någon liten roll, så jag lyckades tjata mig till något i Percy tårar, och jag fick lite små grejer med Måns och Hannes, och du vet, lite så. Så att jag jobbade ett år på Västerbottens teatern uppe i Norrland och så där, men det var ju aldrig det där att det bara kom till en.
För jag tycker liksom ändå när jag kollar igenom ditt CV.
Ja.
Du har gjort väldigt mycket.
Jag har kryddat mitt CV.
Okay.
Ja. Nej, det har jag inte. Nej, men vad står det så här, akrobatik? Det är väl jättegammal CV?
Nej, men att du har ju gjort massa film och TV. Och...
Ja, men du, om du slår ut det där på 30 år så är det inte så råmånga om året.
Nej, okej. Okay. Men om vi säger så här, okej, det lossnade inte riktigt med skådisgrejen. Har du någon teori till varför?
Därför att jag väntade att någon annan skulle förlösa mig. Jag trodde att det var regissör som skulle upptäcka mig eller någon som skulle ge mig en stor roll eller att Dramaten skulle säga så här: herregud, du har jobbat som garderobska här, nu vill vi att du ska komma tillbaka som skådis. Och det som blev var när jag kom på att jag kunde liksom, att jag inte behövde vänta längre. Jag kunde kratta min egen gång. Nu är det som det är. Alltså så här, jag tycker inte det minsta synd om mig nu. Och det där kan ju reta folk lite. Jag vet, jag var på något fest och då var det någon som sa så här: ja, jag höll ett tal på ett bröllop och då var jag så rolig så att jag fick huvudrollen i en film. Och jag bara tänkte så här: det där förtjänar inte du. Du har inte lidit tillräckligt. Du vet så. Och så kan ju folk tänka med mitt skrivande. Men då kan man ju tänka att jag har lidit jättemycket i skådisfacket. Så här, för jag har inte lidit så mycket som författare. Det kom ju bara som tjoff. Jag trodde att det var något som jag bara skulle hålla på med lite grann, om där krönikan. Och sen så när jag fick ett pris som hette Årets krönikör, då ringde det en massa olika bokförlag och frågade om jag ville ut en bok. Och det är väl lite så här som kan sticka i ögonen med folk som har hållit på jättemycket och kämpat på olika skrivarskolor och sånt där. Men då säger jag bara: tecknad myra.
Men du, jag som ju liksom varit i ungefär samma så här media-ankdam som du. För mig så har det ju alltid känt liksom, för jag har ju vetat vem du är i, ja, men i drygt 20 år. Och det känns som att du var så himla happening på 90-talet. Alltså, var du så himla happening på 90-talet? För nu låter det ju som att du inte tycker det själv.
Ja, det hände väl liksom typ ingenting förrän, ja, men jag gjorde lite egna pjäser faktiskt. Vi var några som jobbade i garderoben på Dramaten, du vet, bara för att få närheten av teater. Och när man väl hade hängt in pälsarna så satt man ju där sen bara, Och då var vi några som började säga att vi skulle göra en egen pjäs någon gång, du vet, sådär. Och då så satte jag och en tjej som heter Susanna Hellberg och en kille som heter Benke Håkansson. Vi gjorde en egen pjäs, eller det var en gammal, den heter Nattstycke. En fransk kille som heter Bido som hade skrivit. Och vi liksom gjorde allting själva. Vi lyckades hitta en lokal på Luntmakargatan. Och vi var ute på nätterna och så här snodde gradänger. Plankor för att kunna bygga gradänger.
Vad är en gradäng?
Alltså det är så här för att kunna publikplatser liksom, så att de kommer upp lite. Så här, man tog plankor så här på nätterna. Och vi hade inga pengar. Och så jobbade vi på Dramaten. Men två kvällar i veckan så var vi ju lediga. Och då spelade vi våran pjäs. Och det var väldigt liksom icke-lukrativt. Första föreställningen, då kom det två personer. Det var Aftonbladets och Expressens recensent. Och så hade jag bett min syrra kom och bara ligga över så många stolar som möjligt. Så det skulle, det var en katastrof. Men på den tiden så fanns det ett annat intresse för fria teatergrupper. Det liksom var ju så här Galeasens storhetstid och så där. Och då så, och vi spelade, och så efteråt var vi bara så här, nej gud, vi måste bara ut och dricka jättemycket öl, fy far, och liksom så här, vad pinsamt. Och så fick vi jättebra recensioner. Och det konstiga var att de jämförde våran pjäs med 12-skillingsoperan som gick på Dramaten just då, som vi hängde in jackor i på de andra dagarna. Och då tog vi den där recensionen och kopierade upp i teaterchefens korridor där uppe på tredje raden. Och så kopierade vi upp den jättemånga ex. Och så delade vi ut till alla våra garderobiska kompisar. Så när folk gick hem från Dramaten och sett 12-skillingsoperan, då hade de fått i fickorna så här, våra recension. Så, att det liksom, så vi fick jättemycket Östermalmspublik sen. Så då lossnade det som tusen och kom jättemycket folk. Så där. Och sen så gjorde vi en till pjäs, samma gäng, plus Kajsa Grytt skrev då, Träda heter den. Och då hade man ju hela hennes liksom fanbase som kom och tittade. Så där. Och sen efter det så åkte jag upp till Skellefteå och jobbade på Västerbottens teatern i ett år. Så där startade det väl liksom lite grann. Och då var jag 23. Men det liksom känns som att de här stora rollerna, liksom det här man verkligen har drömt om, det är de här filmgrejerna, de får ju ordna själv. Men det gör inget, för det är roligt.
Ja, och det där är ju jävligt coolt tycker jag. Jag har ju haft en liksom analogi som jag återkommer till ofta, att man står vid rodret, att man känner att man står vid rodret i sitt eget liv på något
mycket
sätt.
Bra, ska jag säga vad jag brukar säga?
Gör det.
Att det är bättre att klättra upp och sätta sig på hästen och köra själv än att ligga i vagnen och ropa vart ska vi, vart ska vi?
Ja, men det är sant. Exakt. Ja. Så att när kan man, om vi då ska liksom, om vi tittar tillbaka lite på ditt liv, när känner du att du har stått vid rodret?
Först när vi gjorde de där små friteatergrejerna. Mm. Det var ju vårat egna. Och sen så...
Det lät ju sjukt härligt faktiskt.
Oh, jättekul. Ja. Och sen så när jag började skriva. Mm. Och sen från med att jag började skriva och framåt. Då, nu står jag ju liksom vid jätteroder. Nu bestämmer jag ju jättemycket själv.
Mm.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och det här med att liksom att skriva till sig själv. Ja, men du sa så här, ja, men det finns ingen syokonsulent i världen som skulle kunna komma på det. Det är ganska få människor överhuvudtaget som skulle komma på det.
Alltså. Ja, alltså det finns ju några, Kirsten Wiig och Peter Magnusson och några till som har lite samma affärsidé. Så där. Men mitt var ju att först så höll jag på att kämpa jättemycket som skådis och då gick det så dåligt. Och då skrev jag min första roman som heter Underbärskad av alla, som handlar om en skådis som det går så dåligt för. Mm. Och då får jag göra film på den och då frågar de mig om jag vill sälja filmrätten. Och då kom jag på, vänta, stopp. Om jag får spela huvudrollen så får ni köpa filmrätten. Du vet så. Och det kan väldigt få psykoselenter se att jag gör så här.
Mm. Och det var ju genialiskt gjort, men liksom är det, alltså tar det var det modigt att göra det?
Ja, ja. Det är jättemalligt. Tänk dig själv så här. I och för sig, jag var ju skådis från början. Det är inte så här som att Jan Guillou kräver att få göra Arn. Men det är ju lite att man sticker ut hakan. Så här, och varför skulle inte Alexander Rappaport göra den här 1000 gånger bättre? Du vet så. Mm. För den är min roll.
Mm. Ja, men du kan den ju mest också.
Ja, jag vet ju vad manusförfattaren har menat med varenda bokstav och allt som inte sägs också.
Mm. Jag tänker så här också, när man pratar om din karriär, kan vi hoppa över det faktum att du har 400 barn? Alltså det måste ju ha kostat någonting.
Ja, men det var typ då det drog igång ordentligt. Så att det, jag tänker det där... Kaos är lika med kreativitet, stora välstädade rum, så bara sitter man så här, hoho. Mm. Det är liksom är, och att det är alltid bra med avgränsningar. För att om det är så här, man är så här, varsågod Sara, du får vara här hur länge som helst, du får göra vad du vill, det kommer mat, det är varmt, du vet så. Då blir man, men om det är så här, okej, nu har du 2 veckor på dig, bam, du ska sätta det här synopsiset till exempel. Då är man ju så jävla tvungen. Och då om du dessutom har så här att du måste hämta och lämna på dagis. Mm. Då har du den där lilla korta. Och då sitter man inte och såsar. Utan då tar du tag. Då sätter du igång. Liksom, så där. Så att jag tror att det är bra med många barn om man ska liksom få saker och ting gjorda. Det låter ju som att man kan säga så här. Jag kan inte skriva för jag har barn överallt. Men jag tänker precis tvärtom. Det är liksom jättebra.
Mm. Alltså var det så att det här med skrivandet kom ungefär samtidigt med barnen? Alltså att det
ja.
För då är det ju, det kan jag tänka mig, det är lite enklare att sitta hemma och skriva en krönika än att vara med i en filminspelning när man har småbarn?
Ja, ja, absolut. Ja, för när, mitt skrivande kan jag bestämma precis när jag ska göra liksom. Det är filmandet som är lite svårt att, och, men där, i och med att jag har huvudrollen, kan jag bestämma lite också.
Jo, ja, det är sant. Mm. Du, har du tyckt att det har varit lätt att skriva hela vägen?
Alltså, ja och nej. För att det beror på vad lätt är. Det är inte så att jag bara sätter mig och skriver så är det klart. Men min process är ju väldigt att jag skriver och så slänger jag och så skriver och så slänger jag och så skriver och slänger och skriver och slänger. Och för att få ut en bok kanske jag skrivit 10. Så att det är ju väldigt dragspelsbetonat. Och jag börjar inte så här från början. Jag kanske börjar mitt i. Eller som i Underbara Skadvalla. Då började jag skriva hämnden. Och så tänkte jag så här, vad kan leda fram till en sån här hämnd? Men det kostar ju på och det tar jättelång tid. Och det blir inte lättare ju när man blir allvarligare i sitt skrivande. Men jag tycker inte att det är... Så, det, man kan inte säga att det är svårt. Det kräver sitt jobb. Det är inte så att man kan liksom bara fuska lite. Om man tror att lätt är att man inte behöver lägga ner mycket tid. Men jag tycker aldrig att det är onödigt. Alltså, även om jag har skrivit, jag vet inte hur många, så här, om jag har skrivit 200 sidor och så slänger jag allting utom 4. Då var det att det kostade 200 sidor för att få de där 4 sidorna. Det är bara, det är liksom som vilket jobb som helst. Man måste göra det.
Alex Schulman berättade ju att han skrev ju nästan en hel roman som han slängde liksom allt av.
Mm.
Och det, nu låter det som att du har gjort det fast typ 10 gånger.
Ja, absolut. Det är en del av arbetsprocessen.
Det är det vidrigaste jag kan tänka mig. Det låter så jävla jobbigt, tycker jag.
Ja, men alltså det är ju ett väldigt kul jobb. Det är inte plågs. Alltså det är så här, om jag gräver 100 land och sätter 1000 potatisar och det frostar bort, då är det ju jäkligt segt och bra från början. Men medan, det är ju som att du ska snida, nu blir det jättekonstigt, men om du tänker så att du har en jättestor vedklaff och så ska du snida och du måste skära bort så här en liten bit i taget för att få fram den här lilla enhörningen som du har snidat ur den här vedklaffen. Då kan du inte tänka att allt det där barken, vad ska jag kasta bort den också? Det är ju för att komma åt enhörningen som du måste hålla på att snida.
Ja, jo. Det är sant, fast det är väl det också att, alltså, jag har ju varit skrivande person i perioder av min karriär, men då har jag hatar ju att trycka ner tangenterna, så att säga.
Ja, men då kanske inte du ska jobba med det.
Nej, det är mycket, mycket möjligt. Och det är väl därför jag inte gör det här. Men jag tänker att just, och det är väl just därför jag vet hur mycket ansträngning det kostar att trycka ner de där jävla tangenterna. Det är väl det som smärtar så mycket när jag hör att du har slängt 9 böcker. Mm.
Men jag tror att vi ska vara väldigt glada att jag slängt de här böckerna. Alltså det är så här, om det inte känns bra så är det det tror jag gör mycket mer ont att ge ut något som du själv vet mer så här, fan, jag kunde gjort bättre. Du vet så. Det tror jag är vidrigare än att
Men vet kasta. Du det själv alltid?
Mm. Eller så här, jag använder mig jättemycket av Bea, min lillasyster. Vi har ju att vi jobbar jättetajt tillsammans. Alltså sådär att jag skriver ett kapitel. Och så ger jag det till Bea och så sitter jag bredvid och så vill jag att hon ska skratta när hon läser och ska fråga vad var det som var roligt eller du vet så. Och så går hon igenom hela texten med någon penna och så skriver hon så det här var tråkigt eller bättre kan du eller utveckla. Och därför är det lätt för mig att jag kan dra iväg mycket längre i texten för jag vet att det finns någon smart som håller igen liksom hästarna sen. Så utan henne hade det aldrig blivit några böcker. Mm. Hon gör att jag kan vara modig liksom i mitt skrivande.
Men hur kan det då gå så långt som 200 sidor innan du fattar att så här, nej, men det här var ju helt fel.
Ja, men jag ger den inte liksom hela tiden, utan det är när det börjar bli lite ordning på torpet.
Okay. Mm.
Men hon är liksom min absoluta, hon är lika viktig som datorn liksom, för att det ska kunna bli någonting överhuvudtaget. Och samma, jag hjälpte ju henne med hennes senaste bok också. Så att det är jättefint att vi kan jobba tillsammans. Så där.
Den ligger här någonstans, va?
Det gör den säkert, du har så jäkla mycket böcker. Det är så kul, för jag tänker, ofta när man kommer hem till någon, det första jag gör då är att kolla vad den har för böcker och sen vad den har för krydder. För det tycker jag, det säger så mycket. Och kommer man hem till någon som inte har en enda bok och bara så här paffig grillkrydda, då vill man gå därifrån.
Vad kan du utläsa om min bokhylla?
Intellektuell, Väldigt lite pinsamma böcker. Kanske för att du tar hit folk som du kanske gömt dina pinsamma böcker någon annanstans. Brett, inte en enda av mina böcker. Många har vi samma. Ja, här hade jag kommit hem till dig och sagt att den här killen kan nog hänga med. Mm. Så det, du får lite för rörigt, men annars bra.
Mm, tack. Det är ju också... Det är någon slags jobbbokhylla det här, så att den är lite missvisande, tänker jag.
Ja, men det känns ändå som att det är roliga böcker.
Ja. Du, att filma då, som ju du har ju ändå gjort det nu.
Ja, nu har jag filmat ganska mycket.
Ja, i drygt 20 år, någonting. Hur är det att jobba med film?
Det är kanske världens mysigaste.
Är det det?
Ja.
Varför det?
Därför att det, alltså nu pratar jag om när du själv har skrivit manuset. Det är så kul. Jag vet, jag skrev en bok som heter Glada hälsningar från Missångerträsk, och den utspelar sig ganska mycket upp i norra Sverige, eller till 95%. Mm. Och första kvällen alla kommit fram och vi ska liksom ha så här, genomgång inför inspelningen.
Kollationering.
Kollationering heter läser igenom. Nu var det mer bara så här att alla vi träffades i ett stort konferensrum. Och så sa de så här, kan vi gå igenom alla här så kan man säga så här, vad man heter, vad man jobbar som och om man bor här uppe eller om man kommer från Stockholm. Det var så där, så man bara skulle få ett grepp. Och det sitter 40 personer där. Och jag bara tänker så här, alla här för att jag har hittat på så här, jag har suttit hemma och hittat på så här, nej men nu så ska hon åka skoter. Du vet, och det blir massa arbetstillfällen och det, massa, alltså det är så himla kul. Och sen är det härligt det där. På samma sätt som du är på en turné, en teaterturné eller någonting. Där man blir som en stor familj och man har massa så här skämt som ingen annan fattar. Man har så här, du vet, att det blir så här sägningar som man håller på med. Och sen får jag vara med och påverka ganska mycket också. Vilken regissör och vilken som, inte alla motbjöd, men liksom manliga huvudrollen och sådär. Så att det blir ganska mycket som jag vill ha det också. Så det är jättelyxigt.
Du ville ha Ola Rapace?
Ja.
Mm. Jag förstår. Men hur är du liksom, hur är du att jobba med då?
Som skådis eller som författare?
Ja, jag är nyfiken på båda alltså, egentligen.
Författare är otroligt bestämd. En del kan säga så här kontrollfreak, men jag tycker inte det. Jag tycker att det freak låter som någon som har så här blomkruka på huvudet. Jag tänker att jag... Man får säga kontrolldrottning. Alltså jag tycker att det är fint att vilja ha ett helhetsgrepp. Att det man bestämmer varenda liten grej och ändrar och ändrar och ändrar. Och jag vet med min senaste roman, då ändrade jag även när den hade gått i tryck. Och
vad ändrade du då?
Några ord.
Okay.
Som jag kom på bättre ord. Mm. Jag vill inte veta vad Mattias han som håller på med har gjort för att få dem att liksom göra om nya plåtar. För men det var för att jag tänkte att det kan bli lite bättre. Så att jag... Folk kan tycka att jag är jättepetig.
Hur många hade ni tryckt då? När du
ändrade? Jag vet inte, men det hade gått iväg.
Mm.
Och då var det ändå, i vanliga fall så lämnar du en bok och då kanske har du 2 månader på det tills den kommer tillbaka. Men nu hade vi så här 3 veckor tills den skulle vara ute i butikerna, så att den var ju liksom väldigt försenad. Och men jag vill inte släppa något som känns lite så här, det blev som det blev, du vet så. Och särskilt inte när liksom den senaste boken kändes så himla viktig också att den skulle bli rätt.
Så att, vi står vid rodret.
Ja,
eller sitta på hästen.
Ja, men däremot när jag filmar, då måste jag ju ändå underordna mig regissören. För jag kan ju inte säga så här, nej men här tycker jag att jag ska vara glad. Du vet, så där. Utan där måste man ju ändå lyssna för ju regissören. Och det där hade vi, både jag och Lisa Sive som gjorde Missångerträsk och Hannes Holm som gjorde Underbärskad av alla. Att vi var så där att det är jättebra att ha manusförfattaren på plats. Men när kameran börjar rulla, då finns det ingen manusförfattare, då finns det bara en skådis. Sen kan man plocka fram, för jag vet Hannes sa så här, men skulle de inte kunna bara säga så här till varandra i hissen? Jag bara, visst, och så blev jag manusförfattare och så kunde vi fortsätta filmen liksom. Men där måste, för att det är ju vidrigt att ha en skådis som bara säger emot regissören hela tiden. Så att där är jag inte lika kontrollig, utan då måste man ju släppa efter och ge sig hän.
Mm. nu när du ändå har kommit på det här att du kan skriva och skådespela, varför regisserar du inte?
Oh, det är ett helt annat yrke. Ja. Jag har jättestor respekt för regi. Alltså det är en helt annan sak. Det är som att jag säger så, men du kan både trumma och cykla, varför opererar du inte? Det är en helt annan grej. Nej,
fast det är inte
jo, jag förstår vad du menar, för att jag vet ju liksom allt som är tänkt med varför det händer som det gör. Men jag kanske när jag är så 63, men inte nu.
Mm. Så om, vadå, 11 år?
Nej, 11 år.
Så 11 år, då regidebuterar.
Då kanske jag regidebuterar. Mm.
Nej, men för jag tänker mig ändå att liksom, om det nu är så att Hannes Holm tycker fel. Alltså så här, så här ska det inte se ut.
Ja, men då får jag ändå, jag har ändå valt han som regissör. Liksom.
Ja. Mm. Ja, det är ju proffsigt av dig.
Mm, men så är ju reglerna.
Ja. Ja, men hur är det nu då? Får du mer manus nu än du fick förr?
Jag har ju fått några enstaka förfrågningar om roller fast jag inte har skrivit manuset själv.
Mm.
Men det kan man räkna på ena handens fingrar liksom. Så att jag tänker att det här får väl vara min metod.
Mm.
Och det är inte så himla dåligt.
Nej, det är fantastiskt. Jättekul. Ska du fortsätta göra det?
Mm.
Ja, vad roligt. Kan du berätta om någonting som du har framför?
Jag skriver på ett nytt filmmanus nu.
Okej.
Okay. Och jag skriver på en ny roman nu.
Okej. Okay. Men berätta någonting om det då.
Det blir jävligt bra. Nej, men jag får inte säga, alltså det är så här, filmen får jag inte prata om överhuvudtaget.
Okay.
Och boken, du vet, jag var på sidan 37 igår. Så att man vet inte, även om jag säger så här, ja, det handlar om en katt, så vet inte jag ens om katten är kvar på slutet.
Nej, okay.
Obst, det handlar inte om en katt.
Mm. All right. Ja, fan vad svårt, för det där vill man ju veta mer om. Men kan man säga så här då, det är något som inte stämmer. Fick du en ny publik där?
Ja, oja.
Mm.
Fick en enormt stor publik och jättemycket respons. Alltså ingenting, och även om jag slår ihop allt jag fått på mina 8 tidigare böcker så går det inte att jämföra. Jag får fortfarande nästan dagligen brev eller så här, folk som skriver eller stoppar mig och vill prata om boken.
Mm.
Och det är ju helt fantastiskt att man har kunnat sitta liksom på sin kammare och sätta bokstäver i rad bredvid varandra och då få igång känslor i andra människor som gör att de känner att de måste berätta om det här. Så det är ju jättemysigt. Det kan vara lite jobbigt om jag kommer med mina ungar och någon ska stå och prata jättelänge om, för att när de väl har tagit sig mod och tänker så här, där är hon, nu ska jag berätta vad den här boken har betytt för mig. Och så står de och pratar, det är så svårt att säga, vi ska hinna till fritids nu, du vet så. Den var ju en super, ja, det hände grejer när den där boken kom.
Vad är det vanligaste du får höra då?
Jag har varit i precis samma situation och du hjälpte mig att komma vidare i sorgen, vilket är jättefint.
Mm.
Det är det vanligaste.
Är den det bästa du har gjort?
Absolut.
Men upplever du att det är stigmatiserat att prata om skilsmässa?
Jag tycker det är jätteviktigt att prata om skilsmässa. För det är sån jättestor sorg. Och man förstår inte hur otroligt tungt det är att skilja sig förrän man väl är där. Man kan inte för sitt liv fatta hur jäkla fruktansvärt det är, och det är så det tar så lång tid att bli glad igen också. Och man tänker att man är så här jätteglad när man gifter sig, för det är jättekul att gifta sig, så skiljer sig så mycket 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 värre. Det är liksom, sen kanske jag är en sån person som är jättedålig på att skilja sig, för mig var det väldigt, jag trodde ett tag att jag aldrig mer skulle kunna ställa mig upp liksom. Men jag tycker det är viktigt att prata. Som jag sa tidigare i programmet, att det där är sprickorna som är intressanta. Så att jag... Och jag ville liksom... När jag skrev Det är något som inte stämmer, så tänkte jag att jag ville skriva en bok som jag kunde ha haft och läst när jag själv skilde mig. För man behöver något som är... Som säger att Det är jättehemskt, men det kommer en dag när du inte räknar kvartar längre. Liksom.
Mm. Att isolera sig från världen i 3 veckor, har du gjort det?
Nej, det här är svårt för folk som inte har läst boken. Man kanske ska berätta.
Ja, förlåt. Ja, det är väl vettigt.
Annars var det som att jag isolerat mig, punkt. Nej, men om jag bara ska dra huvud, liksom. Den handlar ju om Petra, som är författare, som blir lämnad. Och hon måste på något vis skriva en bok om en skilsmässa. Och för att dra ett parallell till mig, så hade jag också, jag hade inte alls tänkt att skriva en bok om en skilsmässa. Jag började på 1000 andra böcker om andra saker, men det var så, jag kom inte förbi det, för jag levde hela tiden mitt i min egen skilsmässa. Jag kände liksom, jag måste skriva om några som skiljer sig för att kunna komma vidare på något vis. Och Petra då i boken åker upp till en fjällstuga för att skriva klart helt. Hon ska vara ensam och bara skriva och skriva och skriva. Och när jag insåg att min nästa bok kommer handla om några som skiljer sig, så vill jag ändå ha ett filter mellan Martina och Petra, så att folk inte skulle vara, det här är en biografi liksom. Och då hade vi filmat uppe i Saltolokta, Gladhälsningar från Missungeträsk, och även när jag skrev Gladhälsningar från Missungeträsk var jag där uppe och rekade jättemycket, och det ligger uppe i nationalparken liksom. Och då åkte jag upp dit och så tänkte jag, jag får fjällvandra 4 timmar om dagen och så får jag sitta framför datorn 4 timmar om, tills jag kommer på hur jag ska paketera den här romanen. För jag måste liksom ha någonting som gör att det är lite avstånd emellan. Så jag fjällvandrar, och jag är så dålig på, jag hittar, jag går ju vils hela tiden och det finns ingen uppkoppling. Och jag, liksom, jag bara tänker så här, solen i ryggen, men vad var solen förut då? Och sen så, när man är inne, alltså jag älskar att vara inne i den här skrivarbubblan, som är att man är helt, det är bara jag och min berättelse. Det finns ingenting som stör. Och där uppe så gick det inte ens att mejla. Alltså jag var ju helt i min skrivbubbla. Och då var det här lite off-season, när personen skulle stänga. Så då så sa de så här, ja, nu är det middag och eftersom vi så få, då sätter vi allihopa vid ett bord. Så vid det här bordet här ska Hag sitta. Och jag bara tänkte, nej men jag vill. Och då känns det ändå så snorkigt att vara så här, ursäkta, jag är en skrivbubbla, jag måste ha ett eget bord. Utan då fick jag sitta där och bara tänkte, ska man sitta och vara trevlig här? Jag vill bara tänka på min historia. Och då sitter en gubbe bredvid mig, så säger han så här, åh vad det ska bli gott med mat. Och jag bara, så här, orkar inte kallprata. Han bara, jag har inte ätit lagad mat på 2 månader. Jag bara, va? Har du suttit i fängelse liksom? Vad är det som har hänt? Han bara, nej, jag har jobbat som stugvärd. Jag bara, men här är en stuga, här får man. Han bara, ja men alltså, det här, du vet de där små stugorna som ligger långt bort från Allfarsleden, det där liksom, dit kommer nästan inte ens en människa. Och så sa jag, men är inte det läskigt? Han bara, nej men man vill ju vara i fred, eller hur? Ja, jo, du har du rätt i, det vill ju man ju, så här. Och så sa jag, men du, tänk om det bara kommer en, och den är jättekonstig och bara sitter på en stol och skriker liksom, vad gör man då? Och då så sa han, vet du Martina, för att ta sig så långt upp och så långt ut i liksom nationalparken, du måste ha planerat din packning och du måste ha bra kondition, och du vet, dårarna, de är kvar nere i storstan. Och jag bara, famous last words liksom. Och då så sa jag, men vad gör du, tänk om det kommer någon som har skadat sig, det är så svårt att få täckning på telefonen, så här, om det kommer någon som blöder. Han bara, ja men det finns ju ett säkerhetsrum. Hur är det? Ja, det är ett rum som aldrig får vara låst, där det finns här vatten och fotogen och du vet, så här, första hjälpen grejer. Och så finns det en nödtelefon som man kan lyfta och kopplas direkt till polisen. Så du får inte fråga så här, hur det går för Zlatan, utan det är verkligen, du får ju bara ringa. Och då så sa jag, men tänk om du lyfter på den luren och den inte kopplar vidare. Och han bara, under mina 20 år som stugor, det har aldrig hänt. Och då vill jag säga, jag måste tacka för maten nu, för nu vet jag precis hur jag ska skriva min bok. Tack, hej, du vet så. Mm. Och så satt jag på en julsignering förra julen. Och då kom jag fram med farbror i kostym och bara så här, goddag, goddag, känner du igen mig? Jag bara, vad är du, något av mina barns lärare? Han bara, nej, nej, ja, vi hade det till bordet här för ett tag. Jag bara, och då var det stugvärdsgubben. Aha. Och jag bara, här, du får en bok gratis. Och tack vare dig jag kom på att det skulle utspela sig där uppe liksom.
Aha.
Så, för att svara jättekort på din fråga. Ja, jag har isolerat mig, men inte i 3 veckor. Och inte fullt så superisolerad som hon var. Men jag skrev den ändå stora delar uppe i fjällen.
Mm. Mm.
Jag vill också rekommendera alla att åka till Saltolokta. Det är världens vackraste plats på jorden. Runt den 13 september så exploderar fjället i färg. Och det är helt som en jäkla saga. Så vackert som man dör. Ja. Man kan inte tänka sig att det är Sverige liksom.
Fan vad mäktigt. Mm. Vad roligt. Du ska få rekommendera andra saker alldeles snart. Mm. Hur är det för dig att bli recenserad? Är du bra på det?
Nej, det är väl ingen som är bra på att bli recenserad. Det är ju liksom...
Fast den här sista vändan måste ju ha varit roligt.
Vet du, jag läste ingenting.
Gjorde du inte?
Jag sa från början så här, ni får inte säga någonting. Jag vill inte veta ett ljud. Jag vill inte höra något om försäljningen. Jag vill inte höra om någon har sagt någonting. Du vet så, för att jag var fortfarande så trasig att jag kunde liksom inte palla att någon ska säga något överhuvudtaget om den.
Men då undrar jag så här, varför skulle du ge ut den då?
Jag ville ju skriva den för att jag ville göra en bok som jag själv hade behövt när jag var i skilsmässa. Men jag ville inte ta del av folks tyckande. Det var därför jag inte ville veta något om man hade sagt någonting på TV eller du vet sådär. Så att jag duckade så mycket det gick liksom. Mm. Ganska, fast nu har jag ju läst allting. Så det är jättekul.
Ja. Tror du att du kommer vara lika känslig nästa gång?
Jag tror jag kommer aldrig mer att orka att skriva en sån här bok. Så det var liksom väldigt speciellt för den här, för att det var liksom så, jag var så sårbar då och för jag sa till förlaget också att den här boken måste stå på egna ben. Jag tänker inte sitta en enda morgon så, för jag kommer inte göra någonting sådär, för att jag ger inte det. Och jag kommer inte göra några intervjuer. Så den kanske kommer och går. Det får vi se liksom. Och de bara, okej, okay, du bestämmer. De är ju så extremt snälla där liksom. Så att det var först när de sa att om de undrade hade några ändringar till tilltrycket, typ dag två, att den hade sålt slut jättefort. Och då fattade jag liksom att, sen så när folk började stoppa mig på gatan, då fattade jag att den hade funkat liksom. Mm. Men det visste ni, det kunde ju varit så att den bara, gud.
Mm. Ja.
Det vet man ju inte förväg, man vet ju ingenting.
Men om jag hade varit förläggare så hade jag nog kunnat lista ut att den skulle gå helt okej.
Okay. Tack.
Har du nått din fulla potential?
Absolut inte. Jag tänker att man blir bara bättre hela tiden. Kanske som löpare. Det blir jag bara sämre och sämre. Jag har inte alls samma miltider som jag hade förut. Men som författare tror jag att det där har jag mycket att lära mig liksom fortfarande. Och som skådis absolut. Så det är väl bra att det går framåt.
Man pratar ju ibland, jag kommer inte ihåg vad termen är, men man pratar ibland i Hollywood om att det finns liksom ett segment för kvinnor där det inte längre finns några roller.
Ja, så är det ju säkert, men jag tillhör ju inte de där ändå.
Nej, men det är det som är så jävla smart, tänker jag. För du skriver ju utifrån ditt
eget liv. De är så tvungna att ta mig liksom.
Ja.
Så det har ju kommit förbi, den där tråkiga, att man först får spela Julia och sen är knäpptyst och sen får du spela häxa liksom, att det inte finns någonting emellan. Jag vet inte om det är så nu, för det där känns som en grej som de sa på Kalle Flygare liksom, men jag vet inte om det är så, det är det väl säkert. Men det drabbar inte mig så jättemycket.
Nej. Kommer det bli film av det, något som inte stämmer?
Jag vet inte tusan. Det är inget jag håller på med nu i alla fall, det kanske om 10 år med andra skådisar liksom, vet så.
Ja, men det blir
jag tror inte att det blir så bra film. Alltså, det är en människa som går runt i fjällen och tänker. det är väl inte så mycket.
Men om du gör den om 10 år, då blir det lagom till din regidebut.
Ja, det kanske siar här.
Mm. Ja. Vad har du sett fram emot?
Jag vill ju skriva jättemycket. Och jag vill filma mer. Så det, och är det så att jag får ha det så här som jag har det nu, att jag skriver böcker som några vill läsa och att jag då och då får göra en filmroll, då är jag så himla nöjd. Det är liksom, jag har världens bästa yrkessammansättning av de där två bitarna. Det är liksom, jag har inget så här att jag måste slå i Frankrike eller sådär, utan kan jag hålla på och försörja mig på mitt skrivande på det här sättet, så är det liksom kalasbra.
Men du, apropå det, är något som inte stämmer då. Den fick ju på bokmässan, va? Något slags superpris.
Ja, det är ett nytt pris som heter Årets bok, som läsarna röstar fram som den bok som de tycker ska vinna. Och då röstade man, och det var både utländska och svenska, både så Elena Ferrante och massa sådana här superhöjdare, men också min bok, och den vann. Det var helt fantastiskt, det var jättekul, och just att det är läsarna som har valt, att det inte är någon jury som sitter och plockar ut, utan att det är mina läsare som har röstat fram då. Så, och det var fantastiskt, jättekul.
Ja, grattis.
Tack.
Du, vill du rekommendera något?
Ja, jag kan rekommendera en podcast. Blir du sårad då?
Nej, det finns... inte så länge i Värvet.
Ja, nej. Nej, men det finns en podcast som heter The Q&A with Jeff Goldblum, tror jag. Det är en kille som intervjuar manusförfattare, filmmanusförfattare, om hur de går tillväga. Och det är inte bara manus, utan det är även liksom skådisar ibland och sådär, men väldigt mycket om hur man jobbar med manus. Jättekul. Till exempel det avsnittet med Kirsten Wiig som man skrattar ihjäl sig. Så att det kan jag rekommendera varmt om ni funderar på att skriva filmmanus eller bara vill lyssna på och gilla film. Mm. Och sen kan jag rekommendera Salt och Lokta fjällstation.
Just det. Mm. Men det där är ju lustigt, för du har ju skrivit både bok och manus. Mm. Liksom. Är det stor skillnad?
Ja. Det är ju, vissa saker kan du ju få på film. Du vet, en arg blick kan ju säga jättemycket. Det kanske tar en halv sida att skriva så här, hur någon kokar in inombords. Men andra saker är ju, får inte alls plats. Och en bok kan inte göras till en film. Du måste ju ta bort jättemycket, annars blir filmen 6 timmar lång. Så att mycket är ju annorlunda, men du har ju världens superbas att stå på om du utgår från en roman som du själv har skrivit.
Ja, vad roligt. Vilket är roligast att skriva då?
Det roligaste är trestegsraketen. Först skriver du romanen, sen gör du filmmanuset och sen spelar du huvudrollen. Mm. Mm. Det kan jag också rekommendera. Mm.
Du, vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, får man rekommendera flera?
Ja, det går jättebra.
Vi har för jag har lyssnat Värvet. Jättemycket på Värvet nu innan jag skulle komma hit. Och jag tycker du har missat några. Mm. Det finns en tjej som heter Elinor Persson. Hon heter Elinor Gete förut.
Ja, just det. Mm.
Hon var programledare när vi var unga. Mm. Hon är den roligaste människan på jorden. Och hon har så mycket stories. Alltså, det är fantastiskt. Du vet, hon började ju med tv när hon var 15. Och sen så jobbade hon. Hon var ju den som jag hade gjort flest direktsändningar någonsin. Och du vet sådär. Så att hon har så himla mycket roliga berättelser. Och är en fantastisk person som har tagit sig igenom jättesvåra saker och väldigt liksom...
SVT Växjö var hon.
Ja, SAP. Jag var med och jobbade där.
Aha.
Mm, jag hade en monsterserie där jag åkte. På den tiden fanns det hur mycket pengar som helst när man gjorde tv. Och då fick jag åka till olika ställen och göra reportage om olika monster. Jag var i så här, Rumänien och letade efter Dracula. Jag var i Nepal och letade efter snöman. Förstår du? Det är inte så direkt att man kan gå på SVT nu och bara hej, kan vi få göra? Men det var jättekul. Det var så jag lärde känna. Så jag vill rekommendera Elinor Persson.
Mm.
För då kommer du få väldigt kul. Sen tycker jag också att du kan bjuda in William Spets.
Mm.
För man tänker så här, oj, han är så ung, han har inget att säga, men han har väldigt mycket bra saker att säga.
Har du sett hans föreställning?
Ja, jättebra. Den kan jag också rekommendera varmt. Mm. Och jag var där med mina barn. Eller min 13-åring och hans 14-åriga kusin. Och de var helt golvade. Och den är jätteallvarlig och väldigt sådär. Men de var det bästa de har sett i hela sitt liv.
Mm.
Och han skulle på turné nu också. Så William Spets show, podcasten Q&A och Salt och Lokta fjällstation och Elinor Gete. Där har du en superrekommendation.
Mm. Tusen tack, vad mysigt att vara och träffa dig.
Ja, tack så hemskt mycket.
Martina Haag, och hon är allra mest aktuell med kokboken Du är min bästa vän och jag tycker så mycket om att komma på middag hos dig. Men även Det är något som inte stämmer finns i bokhandeln såklart. Kanske borde vi ha pratat om långa titlar, men det får vi ta nästa gång i Revärvet eller sådär. Nästa vecka kommer Christer Fuglesang på besök. Missa inte det i Värvet alltså. Puss och kram, hej då!